Det är nytt år och Sverige vaknar till en köldchock. Och dieselpriser på under 20 kronor litern. Kampen om redaktionsplikten har varit en jättefråga under året. Och miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari presenterade precis innan jul den nya regeringens nya klimathandlingsplan. Och hon hotades då direkt av ett misstroendevotum. Det här är Älskade politik. Idag om vad den nya regeringen vill med klimatet och misstroendehotet mot Romina Pourmokhtari. Jag heter Evelyn Jones. Och rakt från julledigheten till hetluften har Thomas Ramberg tagit sig.
Ja, det känns härligt.
Härligt. Och så har vi också med oss Hans Rosén.
Hej, hej.
Halloj. Det har alltså gått drygt 14 månader sedan statsråden radades upp och presenterades för svenska folket. Och nu hotas den första ministern, Romina Pourmokhtari, av misstroende. Vad är det som har hänt, Hasse?
Ja, det är som du var inne på så att hon har lagt fram den här regeringens första klimathandlingsplan. Det är någonting som ska ske året efter val. Och den här klimathandlingsplanen ska då leva upp till ett antal krav som finns i klimatlagen och oppositionen då i form av Centern och Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Anser inte att den här klimatplanen lever upp till de kraven. Den beskriver inte tillräckligt väl, anser de, hur regeringen ska nå klimatmålen och vad de har tänkt göra för förslag för att det faktiskt vi ska nå dit. Så det är den formella grunden för att man vill väcka det här misstroendet.
Och den reaktionen kommer ju inte direkt som en chock. De har ju laddat upp för det här ganska länge. Och man har blivit mer förvånad om de har sagt, aha, okej, okay, vi gör väl ingen misstroende förklaring mot Romina Pourmokhtari, för det här var ju mycket bättre än vi trodde. Så var det inte, utan man har pratat om det här ganska länge. Att om den här planen inte håller vad hon lovar, då kommer vi med vårt hot här.
Och där kan man ju säga att hon har ju själv bidrag till att bygga upp detta, för att under hela den här tiden så när hon har fått kritik för bristerna i regeringens klimatpolitik, så har hon ju hela tiden själv sagt till Romina Pourmokhtari, vänta tills ni får se vår klimathandlingsplan, då kommer svaren. Så man kan säga att hon har ju liksom skapat den här situationen själv lite grann, byggt upp förväntningarna.
Ja, det var ju inte bara inför oppositionen det blev en sorts västgöta klimax.
Så den 22 december så fick då oppositionen ihop de här 35 namnunderskrifterna som behövs för att väcka ett misstroende mot då Romina Pourmokhtari. Och det ska tas upp i riksdagen. Där behöver minst 175 ledamöter rösta ja för att det ska gå igenom. Vad är sannolikheten för att det här skulle ske, Thomas?
Det är väl liten, nära noll. Och det vet ju de som begär den här omröstningen. Det börjar bli en tradition i Sverige att man använder misstroende initiativ som ett sätt att visa att vi är väldigt, väldigt kritiska. Man ska liksom göra, vi tar till det här tunga vapnet nu, för det här är så väldigt dåligt. Och vi känner så väldigt litet förtroende för just den här politiken eller den här ministern. Det finns ju inget kriterium i grundlagen för på vilka grunder man får väcka misstroendeomröstning, utan man kan i princip tycka att ministern har en ful tröja och ha det som argument. Mm. Eller bara att ministern är dålig i största allmänhet eller man saknar förtroende. Och det är det man har gjort här. Det räcker med 35 namnunderskrifter för år. Sen är ju problemet då för de som begär detta att det räcker liksom inte med att folk är frånvarande eller råkar gå på toaletten vid fel tidpunkt eller trycker fel, utan det som krävs för att få igenom ett sånt här förslag är att minst 175 riksdagsledamöter, alltså precis mer än halva riksdagen, röstar för misstroendeförklaringen.
Alltså aktivt röstar för.
Så att, till exempel har det spekulerats då, men finns det Sverigedemokrater som ju egentligen inte gillar Liberalerna särskilt mycket och som ju har varit i fejd med Romina Pourmokhtari offentligt för några tillfällen, att de, ja, men det räcker inte med att de bara avstår eller inte kommer dit, utan då skulle de behöva bli överlöpare så att säga och rösta för att avsätta en, och det har ju inte ens den avhoppade sverigedemokraten Elsa Widding sagt att de ska göra.
Men det, visst är det så, Thomas, att det här har ju det var ju mer ovanligt förr. Det har ju ökat väldigt mycket med misstroende. Det gjorde ju under SMP-regeringarna, var det många gånger som Sverigedemokraterna till exempel drog igång. Just som du säger, som politiska markeringar. Ja. De visste att det nog inte skulle bli någonting.
Nej, det har blivit fler. Men vi har haft 13 stycken i modern tid. Av dem är det väl egentligen bara en som direkt har haft den effekten. Och den minns vi, för det var 2021 när man avsatte Stefan Löfven efter den här hyrestvisten om man hyresvist brukar man prata om när man själv har problem med hyran. Men det var ju, ni vet, det var diskussion om införa marknadshyror på nybyggen. Och Vänsterpartiet tog sin hand ifrån Löfven och därmed föll han när Sverigedemokraterna väckte misstro. Men annars så brukar det inte resultera i någonting. Det som däremot har hänt ett par gånger är att blotta hotet har gjort att ministrar har avgått. Det, ett gammalt exempel är när Anna-Greta Leijon som var justitieminister avgick i Ebbe Carlsson-affären för hon hade hanterat ett brev fel. Det som hände relativt nyligen är ju att Anders Ygeman och Anna Johansson avgick därför att de efter transportstyrelseskandalen då hotades med misstroendevotum. Men då blev det liksom aldrig någon omröstning utan de drog sig tillbaka i förebyggande syfte.
Ja,
men av de här 13 gångerna så har det ju nästan alltid varit att man vill demonstrera någonting. Mm. Man vill demonstrera att den här nya regeringen borde inte sitta kvar utan man ska istället ha en talmansrunda som Carl Bildt gjorde på sin tid eller man vill demonstrera att man tycker väldigt illa om den här politiken eller så. Och i och med att man införde den här obligatoriska statsministeromröstningen så har man ju också tagit bort den sortens misstroendeomröstning som bara handlar om huruvida en regering efter ett val ska sitta eller inte. Jag menar, Stefan Löfven blev ju faktiskt bortröstad först 2018 men kunde sedan tillträda som statsminister efter januariavtalet. Risken nu är ju då att det får motsatt effekt. Därför att omröstningen kan ju istället demonstrera att Romina Pourmokhtari har stöd i riksdagen för sin politik. Hennes klimatplan får ju nu kritik från en massa håll. Det är inte bara oppositionen, det är forskare, det är organisationer, det är klimatpolitiska rådet. Det är till och med röster från näringslivet och sådär som tycker att det här duger ju inte. Om man då så att säga spräcker den bilden som passar oppositionen genom att ordna en omröstning där de får godkänt i riksdagen, då kan man ju så att säga fällt krokben för sin egen linje här. Mm. Demonstrationen blir misslyckad och det är kanske skälet till att Miljöpartiets förespråkare Per Bolund inte tyckte att man skulle ha en sån här omröstning och inte ville skriva på det här initiativet som ju kom från Centern från början.
Just det. Om vi nu backar lite och pratar om bränslepriserna. Det har varit en stor snackis under de senaste åren. Och nu efter nyår så låg alltså dieselpriset på runt 18 kronor litern. Regeringspartierna lovade ju valet att de skulle sänka priserna på bränsle. Är regeringens politik som ligger bakom att priserna nu har blivit lägre? Eller vad beror det här på, Hasse?
Det verkar vara så att det är regeringens politik i huvudsak. Det följer, priset på diesel föll drygt 4 kronor över natt, kan man säga.
Alltså mellan nyårsafton och nyårsdagen?
Ja, och det som hände då var ju att man sänkte den så kallade reduktionsplikten. Det trädde i kraft 1 januari, alltså sänkte klimatkraven på bränslet. Man sänkte också, det var skatter som sänktes. Och jag pratade med organisationen Drivkraft Sverige här för en stund för att höra liksom hur de bedömde detta och bedömningen där var ju att jo, men det här handlar om politiken, det är tidigare regeringens politik som ligger bakom detta. Och det har ju att göra, förutom skattesänkning, så har det att göra att den här reduktionsplikten som går ut på att man minskar klimatutsläppen genom att blanda in förnybart bränsle i bensin och diesel, det där förnybara är dyrare än det fossila. Så därför har reduktionsplikten bidragit till högre priser och när man nu sänker de kraven, ja då sjunker priserna som en effekt av det då. Men vi får ju se, det är ju jättemånga faktorer som spelar in här, inte minst oljepriset och det har under dagen gått upp. Mm. Så att vi får se om den här prissänkningen, hur länge den står sig och hur det långsiktigt effekten blir, det vet vi ju inte.
Regeringen är ju rätt beroende av att marknadens stjärnor står rätt. För att även om det är sant då att man har sänkt priset så tillvida att man tar bort en stor del av reduktionsplikten, så länge det biologiska bränslet, eller vad säger man, så länge biobränslet är dyrare än det fossila, så innebär ju det en sänkning. Om världsmarknadspriset på bensin och diesel, på olja, stiger så mycket att det inte längre syns för den som tankar att regeringen har sänkt. Ja, men det är fortfarande billigare jämfört med alternativet. Men om det inte längre syns, för det är intressanta för den som tankar det, blev det billigare nu än tidigare? Ja, men då då är ju både skatteeffekten och effekten av att ta bort reduktionsplikten optiskt så här illusoriskt inför den som tankar borta. Mm. Det är liksom gungflyt kring den här sortens politiska åtgärder, att man blir så väldigt beroende av alla andra faktorer som påverkar priset, med tanke på att det är väldigt dyrt för statskassan att göra en skattesänkning på bränslen. Det handlar ju om miljarder som man går miste om. Så det är ett vågspel politiskt.
Så just nu är det väldigt tacksamt att lägga ut bilder på Twitter till exempel, ja, där man visar en bild på en mack och vilka priser det är.
Och det kan bli en politisk vinnare förstås för regeringen om man fortsätter att märka att priserna är mycket lägre än de var förut. Därför att det som regeringen har gått till val på var ju att de skulle vara mycket lägre än de var 2022, mm, när de var jättehöga på grund av Ukraina-kriget och allt det här. Och nu har ju både världsmarknadspriset gått ner och man har tagit bort en del av skatten och en del av reduktionsplikten. Så att det kan ju bli den debatten kan ju mycket väl vända till regeringens fördel under det här året om det fortsätter så här.
Den tidigare klimatpolitiken la alla ägg i samma korg. Ett enda styrmedel, reduktionsplikten, skulle nästintill ensamt se till att vi nådde våra klimatmål.
Den förra regeringen såg ju reduktionsplikten som ett viktigt sätt att nå klimatmålen. Och den nuvarande regeringen har ju då kritiserat dem för att de, inom citationstecken, la alla ägg i samma korg när det kommer till klimatåtgärder. Gjorde man det?
Så tillvida att man byggde det här målet om att få ner utsläppen från transporterna till 2030 väldigt mycket på reduktionsplikten. Det fanns ju en massa andra åtgärder också, men det var ingen som var så tung som denna. Och det fick ju då en del politiska problem med tiden.
Ja, det blev ju en väldigt politisk backlash för den förra regeringen när priserna gick upp då när man höjde reduktionsplikten. Och sen kom ju dessutom Ukraina-kriget och spädde på det här. Så det blev ju en prischock. Och det där var ju egentligen ingen överraskning, för det påpekades väldigt tydligt från olika håll när man införde reduktionsplikten att det här var ett riskabelt scenario som skulle kunna inträffa. Och den prischocken blev ju sen, det blev ju en väldig tillgång för den dåvarande oppositionen som nu styr landet, alltså högerpartierna i valrörelsen, att peka på detta, och de kunde samlas kring detta. Den här politiken är fullständigt orimlig, den slår mot landsbygden, den slår mot hushållen, den slår mot företagen så att säga. Så att i efterhand kan man nog säga att det hade nog varit politiskt klokare att kanske använda sig av reduktionsplikt, men kanske inte ta i så mycket så att man nådde ända ner till det här transportmålet 2030, utan kanske prövat sig fram lite grann. För nu bjöd man ju motståndarna verkligen på ett argument här.
Mm. Sen hade man väl inte riktigt samlat sig till hur man skulle kompensera då.
Nej,
för det.
Precis.
För det fanns lite olika svar, och det finns det ju fortfarande inom det som idag är oppositionen. Ska man ge alla en kompensation, oavsett hur de reser, bil eller inte, för att göra det möjligt att ändra den här klimatfarliga livsstilen som innebär att köra mycket med fossila bränslen, alltså uppmuntra kollektivtrafik? Man hade ju ett förslag till resavdrag som man inte riktigt var framme till riksdagen med då, och som sen inte gick igenom eftersom den här regeringen kom och gick tillbaka till att det är bilarna som ska få det. Man hade andra idéer också. Men så att det är ju fortfarande ett bekymmer för Magdalena Andersson och den politiska oppositionen att de partierna är inte riktigt överens om hur de ser på reduktionsplikten och andra åtgärder idag. De har ju den tacksamma situationen att de kan kritisera regeringens politik utan att ha ett gemensamt alternativ än så länge. Men den dagen kommer ju när det behövs.
Dessutom fanns det ju en annan problematik med reduktionsplikten, och det hade ju att göra med de väldiga mängder som man planerade för då med den gamla politiken, att man skulle använda så mycket bidragmedel som den här reduktionsplikten krävde. Då blev ju frågan, finns det tillgång till hållbara råvaror för så mycket? Det är ju många som ifrågasatte om det verkligen skulle göra det, och även från radikala klimatorganisationer fanns det en kritik mot att det kommer drabba den biologiska mångfalden, man kommer att använda skogsråvara på ett sätt som inte är hållbart liksom. Så att det var liksom.
Och Vänsterpartiet var aldrig entusiastiska för det.
De var aldrig entusiastiska där, precis.
Det är en nöt för oavsett regering.
Mm. Vi ska återkomma lite då till vad den här regeringen ser som de viktigaste stegen för att komma till rätta med klimatet. Men först så är vi inne på halvtid. Och jag har gjort ett litet kort quiz till er som handlar om misstroendeförklaringar. Tre enkla frågor. Den första är...
Enkla.
Men vi får väl se. Vilka statsråd har fått flest misstroendeförklaringar mot sig? Det är två som ligger på samma.
Jag skulle säga att en är Morgan Johansson.
Det är det inte.
Göran Persson tror jag är en.
Det är en. Han har fått tre. Ja. Den andra också fått tre. Vem kan det vara?
Löfven.
Det är rätt. Men Morgan Johansson, han har två. Tror jag. Okay. Så att han ligger där uppe också. Mm. Och min andra fråga då. Vilka partier ligger bakom flest misstroendeförklaringar? Det är två partier.
Ja, det bör väl vara S och M.
Ja, inte S.
Nej.
SD.
SD och M. För att de allra flesta misstroendeförklaringarna har väl...
varit mot S.
Mot S, ja, ja, precis.
Då är man inte gärna med.
Det verkar lite dumt att väcka misstroende själv. Nej. Och sen har vi en sista då. Det är också två svar på den här. Det är vilka mandatperioder det har varit flest misstroendeförklaringar.
Jag tror den förra var en av dem.
Helt rätt, 2018-2022.
Mm. Ja, då har jag inget annat svar, om det var rätt.
Det är rätt, men det finns en till.
Jaha, ja, men då undrar jag om det inte är 98...
Nej, du är lite långt bak i tiden här nu.
22-26? Eller... Nej, just det, blev aldrig någon på tsunamin.
Nej. Ja, jag slår jag till med 14-18.
14-18 är helt rätt.
Jag tror det var accelererat.
Sex misstroendeförklaringar per... mandatperiod. Där.
Men det säger ju något om hur det här instrumentet har blivit vanligare att använda.
Precis, du var inne på att det blir mer och mer än, liksom, och det en manifestation.
Också, ja, och det har också känts lite mer frestande när inte regeringen har haft en absolut riksdagsmajoritet.
Mm. Ja, men så är det ju förstås. Mm.
Och ändå har du bara lyckats en gång då. Mm.
Fast jag hade fel så hade jag ju ett svar på varför jag hade fel.
Ja, du var jätteduktig ändå.
Skickligt.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi går in på den här klimathandlingsplanen som då någon dag bara innan julafton släpptes av regeringen. På vilket sätt skiljer sig då den här regeringens nya klimathandlingsplan från den förra regeringens?
Alltså det, vi har redan varit inne på det som den mest konkreta skillnaden, och det är ju den här förändrade reduktionsplikten, att man drar ner den så mycket som man gör, och ju faktiskt, ja, efter 26 så har man ju slopat den helt, sen vet vi inte om det kommer något annat istället. Det är ju den största konkreta skillnaden, och det gör ju att det inte i nuläget finns något riktigt svar på hur vi ska nå de svenska klimatmålen till 2030. Sen är en annan skillnad, det är ju den väldigt starka tonvikten som läggs vid kärnkraften i den här klimathandlingsplanen. Den i sig innehåller planen inte särskilt mycket konkret om det här hur kärnkraften ska komma till stånd, den nya. Det har ju regeringen presenterat i andra sammanhang då, men det är en stark betoning på att klimatförändringen, klimatomställningen kräver massor med el, och det är inte här regeringen, så är det ny kärnkraft som måste till för att man ska lösa det. Det är väl i alla fall två av de stora.
Kristersson säger ju, har man ingen energipolitik så har man ingen klimatpolitik. Egentligen säger han ju, har man ingen kärnkraftsplan så har man ingen klimatpolitik. Det är ju verkligen grundstenen i vad de ser framåt. Men det som kärnkraften ju, och det handlar inte bara om att den är väldigt långsiktig, utan det handlar också om att den ska ju vara till för industri och så vidare. Det den inte löser, även om den skulle komma till på plats imorgon, är ju det här målet till 2030.
Mm. Så nu fokuserar man mer på ett mål längre fram då?
Ja, men nu pratar man om energipolitik och klimatpolitik till 2045, mm, och så vidare. Man har ju en ambitiös idé om att det ska finnas kärnkraft, ny kärnkraft igång redan idag, så ligger ju Sverige liksom i toppen när det gäller hur mycket kärnkraftsel som produceras per capita. Så att man vill då, eftersom man tror att elbehovet ska öka så mycket, så vill man komma i kapp med den andelen av elkonsumtionen som kärnkraften representerar. eftersom man ser det som en nödvändig del av ett energisystem. Det är ju liksom regeringens fasta övertygelse att man måste ha kärnkraft som en del för att ett energisystem ska vara stabilt och bra. Men det som klimatplanen har ju problem med, det är ju målet till 2030, vad Sverige kan åstadkomma då på skogsbruk, jordbruk och transporter. Och det är ju där kärnkraften inte har någonting att göra med det svaret egentligen, annat än den befintliga vi har förstås, och den el den kan möjligen producera till elbilsflottan. Men elbilsflottan kommer inte att växa så mycket att det här räcker.
Och där är det ju, när det gäller 2030-målet, så är det ju också en skillnad mot tidigare klimatplaner, att Sverige befinner sig i en annan miljö nu så att säga, med att EU har skärpt sin klimatpolitik betydligt jämfört med när den förra regeringen la fram sin klimathandlingsplan. Och EU har också krav till 2030. Eller EU har krav, Sverige har gått med, för Sverige har ett åtagande inom ramen för det klimatarbete man själv har varit med och utarbetat inom EU så att säga. Och skillnaden mellan EUs klimatmål och de svenska, det är att EUs klimatmål är bindande, bryter man dem så får man betala för det. Dessutom är det så att det inte bara är så att det finns ett mål 2030, att vid den tidpunkten ska man ha sänkt utsläppen CO2 så mycket, utan man ska, det finns mål längs vägen. Mm. Så att man måste hela tiden sänka utsläppen. Så det är liksom en helt, och det är ju både positivt i den meningen att det finns nu ett stort ramverk i Europa som driver fram en klimatförändring, men det ökar också pressen på den svenska klimatpolitiken. Det är inte så att EU löser alla problem åt oss. Vi måste själva lösa problemen.
Mm. Men det fanns ju en del turer kring den här klimathandlingsplanen. Till exempel om SD alls skulle vara med i arbetet med att ta fram den. Sen var de ju det. Och du, Hasse, fick tillsammans med vår vetenskapsredaktör Peter Alestig tag på ett utkast av den här planen några veckor innan den presenterades. Alltså den slutgiltiga produkten, om man ska säga. Om du jämför det ni såg i det här utkastet och det som sen presenterades, kan man säga någonting om liksom vilka partier som blev vinnare i förhandlingarna om klimathandlingsplanen?
Ja, det tycker jag nog att man kan göra. Jag tycker att man kan uttrycka det så här, att när man läser planen som den har blivit nu när den är offentliggjord och jämför med det utkastet som vi tittar på, då ser man för sig hur Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen har suttit med rödpennan och strukit saker som fanns i de tidiga versionerna. Och det jag framförallt syftar på då, det är de här styrmedlen som ska göra att vi får ner utsläppen från transporter till 2030. I den tidiga versionen så var det mycket mer tydligt uttryckt att man vill införa en så kallad handel med utsläppsrätter för, som skulle täcka även transportsektorn och en del andra saker som inkluderas i det som EU kallar för ESR-sektorn. Det finns ju redan inom EU för industrin, man måste betala för sina utsläpp, köpa utsläppsrätter. I den tidigare versionerna så var det mycket tydligare uttryckt att det här skulle Sverige också införa för transporter. Det skulle vara det som så att säga skulle ersätta reduktionsplikten. Mm. Nu i den offentliggjorda planen så är det där mycket mer otydligt uttryckt. Det ska tillsättas en utredning, en styrmedelsutredning. Men det beskrivs ganska vagt. Den ska överväga olika alternativ och det skymtar fram hänvisningar till det här med utsläppshandel. Här och var man hänvisar till John Hasslers utredning där han lyfter fram det som en väldigt viktig sak. Mm. Så att där har ju, och det har ju varit känt länge att Sverigedemokraterna var tveksamma eller direkt kritiska till den reformen, av det enkla skälet att det också skulle höja priserna på drivmedel. Och så att man får nog säga att där, i det avseendet, så är i alla fall Sverigedemokraterna en vinnare med den här planen.
Man kanske kan säga att Romina Pourmokhtari förlorade den frågan redan när regeringen bestämde sig för att komma överens med Sverigedemokraterna om klimatpolitiken tidigare under hösten. Mm. Man sa, ja men nu är vi överens, nu ska vi ha en gemensam, för tidigare hade man ju olika syn på mål och sånt. Mm. Och när hon på den här presskonferensen strax före jul om klimathandlingsplanen lät förstå att nu skulle vi ha en nationell utsläppshandel för att klara det här målet till 2030.
Huvudspåret för utredningen är ett nationellt utsläppshandelssystem, men direktiven kommer att vara utformade så att andra system också, styrmedel ska jag säga, också kan vara aktuella.
Då visste hon förmodligen att Sverigedemokraterna tyckte inte alls att det var det utredningen skulle landa i.
SD och Romina Pourmokhtari har ju en egen liten historia kan vi säga. Och vi började ju här med Romina Pourmokhtari som alltså nu hotas av misstroende på grund av den här klimathandlingsplanen. Men hur kommer det sig då? Det var inte helt självklart med tanke på hennes politiska bakgrund att hon skulle bli klimat- och miljöminister. Hur kom det sig att det blev så?
Hon har argumenterat jättehårt mot att den här regeringen ens skulle komma till då när hon var ungdomsförbundets ordförande i Liberalerna. Hon har haft t-shirts, det är bara att googla eller titta på olika sajter så hittar man bilder på vad hon har uttalat och hur hon har väldigt skarpt kritiserat tanken på att samarbeta med Sverigedemokraterna. Hon kallar ju dem rasistiska nötter med nazistiska rötter och sånt där effektfullt. Och därför så kom det ju lite förvånande att hon vände och tog den här rollen i den här regeringen.
Romina, du står fast vid din kritik om SD.
Mina åsikter kvarstår. Jag har fått möjlighet att ingå i en regering och arbeta med klimat- och miljöfrågor. Jag har inte gjort någonting eller sagt någonting som jag inte tyckt tidigare.
Så din syn har inte förändrats?
Nej, det har
och din
inte.
Hon har själv sagt att ja, men jag fick finna mig i partibeslutet och nu vill jag göra så mycket nytta jag kan inom ramen för den politik som gäller. Och på direkta frågor så där om hon fortfarande tycker att de är rasistiska nötter med nazistiska rötter så låter det som att hon gör det, men nu är det det här som gäller.
Så, så det är inte så att hon har ändrat sin inställning till SD egentligen?
Ja, det måste man väl ändå säga att hon gör i praktiken, i handling, men hon menar att hennes ideologiska inställning är densamma.
Det var ju, alltså det, mitt mest levande minne av henne när nyheten kom att hon skulle bli minister, det var hennes agerande på Liberalernas, hur är det nu Thomas,
landsmöte.
Landsmöte heter deras kongresser. Hösten 21 när Sabuni skulle slutgiltigt driva igenom den här vägvalsförändringen att de skulle liksom, nu skulle de vara beredda att samarbeta med SD för att kunna göra Ulf Kristersson till statsminister. Och så här. Då leddes ju motståndet mot Sabuni leddes av Romina Pourmokhtari. Hon var verkligen on fire. Hon sprang upp och ner i talarstolen där och la fram skarpa förslag och som partiledningen fick väldiga besvär med för hur hon skulle hantera och sådär. Så att hon var verkligen den som gjorde allt hon kunde för att stoppa den regering hon nu sitter i.
Mm. Jag tycker när man den liberala borgerlighetens sätt att se på henne påminner lite om den liberala borgerlighetens sätt att se på Gunnar Strömmer, justitieministern. Alltså man har en idealbild av ja men det här är en person som egentligen står för något annat men som har liksom blivit kidnappad av fienden. Mm. Och ja men till exempel DN, vår egen tidningsledarsida, uppmanar ju Pourmokhtari att lämna regeringen istället för att sitta i den här SD-buren och så. Men jag tror att både Strömmer och Pourmokhtari, det är liksom en feltolkning av dem. Jag tror att de står helt enkelt för det de gör just nu. De tycker att det är det bästa man kan göra i den här tiden. Det är nödvändigt. Och de tar liksom politiskt ansvar för det de tycker är rätt och riktigt just nu.
Sen kan man väl säga att om man ska göra en välvillig tolkning av hennes motiv så är det väl kanske det här som ändå på något sätt är Liberalernas idé som har häcklats. Men att vara det här liberala mittenankaret, hon tänker säkert att den här regeringen vill jag inte ha, men om den nu finns så blir den bättre. Om jag sitter med och om jag tar ansvar för klimatpolitiken och vilket innebär att jag måste samarbeta med Sverigedemokraterna som inte alls tycker som jag, så blir det ändå bättre än om jag inte sitter där. Det är väl så man också måste tolka hennes agerande.
Sen ska man ju komma ihåg att politiker är ju människor. Uttrycket jag vill vara med och göra skillnad innefattar ju också jag vill ha den här fina ministerposten som ju är väldigt fin och god position och viktig i samhället och många tittar liksom på som en väsentlig position och sådär. Och det är så intressant och det är så spännande och man får vara med om så mycket. Och att ha den stolen att sitta på, det är liksom svåremotståndligt för någon som sitter i politiska partiers ledningar eller topppositioner.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se /företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
En sista fråga då, lite kort. Liberalerna och kanske framförallt då Johan Persson som är partiledare lyfter ju gärna fram Romina Pourmokhtari och hur kompetent hon är. Hon är ju Sveriges yngsta minister genom tiderna. Men är det här framlyftandet för att man ser henne som ett framtidsnamn som Liberalernas partiledare kanske?
Hon kan ju, jag menar, det går inte så bra för Liberalerna och det är väl inte helt otänkbart att man tänker om det fortsätter gå så här illa och valet närmar sig och man är rädd för att uttaget existerar att Johan Persson kan tvingas träda tillbaka och då ser det ut som Romina Pourmokhtari skulle stå först i kön tycker jag. Så att, jag menar, hon kan bli den som räddar partiet kvar, alternativt leder partiet ut ur riksdagen i nästa val. Det är inte alls otänkbart.
Och med det, tack så jättemycket för denna första podd för året. Tack Hasse.
Tack så mycket.
Och tack Thomas.
Tack själv.
Tack för att du lyssnade. Och om du gillar våran podd så får du gärna ge oss en recension och följa oss där du lyssnar på dina poddar. Producent för dagens avsnitt var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från Sveriges Radio, Riksdagen och Aftonbladet. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.